Ja, då blir det spännande att predika här för första gången. Det är alltid spännande att predika, men så här när det är första tillfället så är det lite extra. Och så hoppas jag att min röst också ska bära, för jag har fått en sån här förkylning. Jag ska läsa några ord ifrån The Message bara ifrån början. Kära vänner, färdkamrater på väg mot himlen, ta er en ordentlig titt på Jesus. Han är navet i allt vi tror på. Han var trogen i allt som Gud gav honom att göra. Det är ifrån Hebreerbrevet 3. Han är navet i allt vi tror på. I Alingsås där jag bor så finns det ett böneberg. I alla fall så kallar min kusin det för ett böneberg. Och hon har introducerat mig och vi brukar gå dit upp ibland och be tillsammans. Och det gjorde vi häromdagen också. Och vid ett annat tillfälle när vi var där uppe på det här berget så var det väldigt mörkt och det var lite regnigt och det var så där grått och kulet. Och när hon sen då släppte av mig hemma vid min dörr så var det en strof som kom till mig. En hoppets stråle går igenom världen. En hoppets stråle går igenom världen. Och kanske det är så här att den här mörka tiden, idag så ser vi ju ljuset. Men det är inte alltid så i november att vi ser den här underbara solen. Men det kanske är då som vi extra behöver påminnas om den här strålen av ljus. Vi tänder ett ljus i advent. En hoppets stråle som går genom världen, det är mitt tema idag. En författare som heter Håkan Nesser, han har sagt att Gud är oss närmast när livet är som mörkast. Och en almanacka som jag hade förra året hemma så fanns det en bild i november på den här som visade en person som stod i gula regnkläder och i ett väldigt grått och mulet väder. Men under en stråle av en gatlykta, där stod den här personen. Idag så finns det ju så mycket som vill slå ner ditt och mitt mod. Och det är ju inte bara då när det ibland är regnigt och grått och mörkt. Utan det är ju världsläget och terrordåd och dödsskjutningar, krig och förföljelse och mycket annat som vi slår ner modet. Och ibland så är det också ett personligt mörker som vi ibland hamnar i. I den här bilden på almanackan så stod det också så här att mitt eget solsken stod det. Och jag vet inte riktigt var du har ditt hopp någonstans. Någon gång så såg jag på någon bild på Facebook. Där stod det så här att där det finns choklad, där finns det hopp. Men det är inte det hoppet som jag vill beskriva lite grann här. Utan det handlar om en förväntan på någonting som vi ännu inte ser. Ja, jag hoppas det, säger vi ibland. Eller ja, jag hoppas verkligen att det är så. Men ibland kanske vi också säger, nej, det är helt hopplöst. Det är helt kört. Det funkar inte, det går inte. Och när Paulus skrev till Efesierna att de förr var utan Gud och utan hopp i världen, så är det ett uttryck för deras livssituation. De var verkligen det. Annars så används det här ordet hopp i Nya testamentet i en positiv mening. Det används för ord som står för tro och för tillit. Att man känner sig trygg och säker. Att man kan gömma sig, att man kan ta sin tillflykt till. Och också vänta. Det här hoppet, det har sin bakgrund i Gamla testamentet. Där det står mycket om att Israels hopp, det är Gud. Och i psalm 71:5 står det, du är mitt hopp, o Herre, min Gud. Min trygghet ända från min ungdom. Och på honom kan man hoppas med förväntan. För att citera den här andra översättningen, The Message igen, så hittade jag häromsistens så härliga uttryck i den psalm 18 så var det några verser som var, stod det så här bland annat. Gud pusslade ihop mitt liv när jag gav honom bitarna. Har du gett dina bitar till Gud, då pusslar han ihop ditt liv. Och sen så stod det i en annan vers att Gud skrev om texten till mitt liv när jag slog upp hjärtats bok för honom. Och så vill jag läsa ifrån en bok som du kanske har sett. Det är Aldrig kört. Och då vill jag läsa ett kort stycke där. Det handlar om en trasig spegel. På Kreta finns det en grekisk-ortodox akademi och en av initiativtagarna till akademin heter Alexander Papalopoulos. Och på akademin så höll Alexander Papalopoulos vid ett tillfälle ett seminarium om kyrka och samhälle. Precis innan det var dags att bryta för kaffe så uppmanade Alexander åhörarna att ställa frågor om det var något som de undrade över. De flesta tittade runt i salen och hoppades att ingen skulle ställa någon fråga. Många började bli kaffesugna och behövde en paus. Men en man räckte upp handen. Kan du säga mig vad som är meningen med livet? Och det blev alldeles tyst i lokalen. Och de flesta smålog lite. Det var ju inte precis en liten fråga att svara på några minuter innan kaffepausen. Men Alexander Papalopoulos, han tog frågan på allvar. När jag var liten och lekte här på gatorna på Kreta så hittade jag en gång en trasig spegel. Jag samlade ihop alla bitarna för att försöka sätta ihop dem till en hel spegel. Men det gick inte så bra. Då slängde jag alla bitarna utom den största. Den sparade jag och använde till att göra solkatter med. Fånga solljuset så att det reflekteras och lyser upp mörka platser. Jag har den här, sa han. Och tog fram den ur innefickan på kavajen. Fortfarande använde jag den för att påminna mig om att det går att skapa ljus i mörker. Det gick några år och så en dag kom ett brev till Alexander Papalopoulos från mannen som ställt frågan om meningen med livet. Och brevet lydde: tack för ditt svar och för att du tog dig tid att svara på min fråga. Svaret förändrade hela mitt liv eftersom jag var mycket ledsen just då och hade svårt att se meningen med livet. Jag är författare och har nyligen kommit ut med en bok där bland annat ditt svar finns med. Och som ett försök till tack så skickar jag en check till akademin med pengar som jag har fått in på boken. Checken var på $250,000. Summan gjorde det möjligt att bygga akademins efterlängtade bibliotek. Kanske skulle fler av oss öva oss i att göra solkatter i mörkret. Och så på den andra sidan här så var det bara en strof som också fångade mig. Det står så här: den som vill sjunga hittar alltid en sång. Den som vill sjunga hittar alltid en sång. Det där hoppets stråle som går genom världen. Och jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Det har jag varit vid många tillfällen. Att det har varit någonting som har bekymrat kanske eller så här. Och så får man en strof i någon sång som man kanske lärde sig när man var liten. Och så sjunger man på den här sången. Och det kan vara bara en strof som liksom drabbar mig och som hjälper mig. Det är väldigt viktigt och det är, jag älskar sånger. Jag har ofta någon sång som jag går och nynna på eller sådär. Och därför så kändes det så konstigt idag när jag inte vågade sjunga för full hals på grund av rösten. Den som vill sjunga hittar alltid en sång. En hoppets stråle. Vi hörde ju texten här förut ifrån Matteus 21. Och då läste Mikael fram till vers 9. Men jag vill fortsätta och bara läsa vers 10 och 11 också. När han drog in i Jerusalem så blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vem är han? Jag tror säkert att du har ställt dig den frågan någon gång också. Vem är han? Den som jag tror på. Den som jag håller mig till. Vem är han? Och jag hoppas att ni konfirmander också har med den frågan liksom nu inför läsningen här, att vem är han? Vem är han, den här Jesus? Vem är det som vi sätter vårt hopp till, du och jag? Och varför gör vi det? Hur kan vi göra det? Det finns ju personer och system och materiella saker som vi ibland sätter vårt hopp till. Men så märker vi ganska snart där att det håller inte. Det håller inte i längden. Herre, vad har jag då att hoppas på? Mitt hopp står till dig, står det i psalm 39. Och det är inte vem som helst, den som du och jag får sätta vårt hopp till. Den som hoppas på dig blir aldrig sviken, står det i psalm 25. Och jag var på Nyhemsveckan i somras, och då innan ett bibelstudium på tisdagen, tror jag det var, så skulle Egil Svartdal ha ett bibelstudium. Och då sjöng Samuel Hector en sång som du kan nog gå in och titta och googla och få fram den. Det var en sång som gick direkt i hjärtat, kan jag säga. Och då var en strof så här: Gud har aldrig svikit någon och tänker inte börja med dig. Och jag tror kanske att det är en hälsning till någon av er idag i alla fall. Gud har aldrig svikit någon och tänker inte börja med dig. Ja, folket och de enskilda, om vi går tillbaka till Gamla testamentet, deras förhoppningar, de var till den utlovade Messias som skulle komma. Men det här hoppet, det var också hedningarnas hopp. Jesus är ju den enda som kan återställa det här ursprungliga förhållandet mellan Gud och människa. Hoppet, det har på ett avgörande sätt så har det uppfyllts eller börjat uppfyllas. Riket har kommit nära. Messias är uppenbarad och uppståndelsen har börjat. Och det här kristna hoppet, det har sin grund i det profetiska ordet. Alla profetior, står det i Romarbrevet 15, de finns i skriften och de står där för att undervisa oss. Att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Det är därför vi kan hoppas. Det har också sin grund i ett historiskt faktum. Det som Jesus Kristus har gjort. Genom sitt lidande och död, som vi kanske då främst fokuserar ibland på påsken. Men så har han skapat de här förutsättningarna för återupprättandet av de ursprungliga och normala förbindelserna. Både ifrån en helig Gud, men också ifrån oss syndiga människor. Och därför är det här hoppet, det är fast, det är levande, det är gott och det är saligt. Han är profeten från Nazaret. Han är ärans konung. Han är världens ljus och han är världens hopp. Jag ska bara belysa lite grann om de här fyra. Sen skulle man kunna ha massor med olika vem han är. Han är profeten från Nazaret. Den profet som Gud ska sända till sitt folk för att tala om sin vilja och sitt ord. Och han jämförs redan i 5 Mosebok 18:18 med Mose. Och sen finns det med i Petrus predikan i Apostlagärningarna och Stefanos predikan också i Apostlagärningarna. Profet, och vad betyder det? Jo, det är en som för ordet, en som ropar ut, en som förkunnar ordet. Och Jesus, han både förkunnar och är ordet. Sen är han också då ärans konung. Härlighetens konung, står det. Jag vill nog läsa några verser där i psalm 24. Den är så mäktiga, tycker jag. Jag läser ifrån den 7:e till och med den 10:e versen. Och ni som orkar och kan får gärna stå upp när jag läser de här orden. Det är bra att få röra på sig lite. Så orkar ni lyssna en liten stund till. Portar, öppna er vida. Höj er, uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten. Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Varsågoda och sitt. Han är livets majestät, härskarornas gud, änglarnas, stjärnvärdarnas och myriader väsens gud. Och när vi läser den här texten så tänker vi ju på hur Herren ifrån att delvis egentligen har varit osynlig i Gamla testamentet så träder han in i historien. En hoppets stråle går igenom världen. Det är Jesus Kristus. Och här i den här salmen så ropar David och sen så ropar förkunnare till det nya gudsfolket att öppna ert väsen, öppna er och vidga era hjärtan för ärans konung. När en kung drog ut i fält så för att han skulle kriga mot ett annat land så red han ju på en stridshäst. Men när den här kungen kommer så bjuder han landet frid. Och då rider han på en åsna. Fredsfursten. Fridens konung. Han ryms inte i tempel. Inte i kyrkor som är byggda av våra händer. Men han bor i sin församling. Och han vill mer och mer fylla sin församling med den här konungsliga härligheten. Jag är uppvuxen inom pingströrelsen och tillhörde Philadelphia hette det då i Sollebrunn när jag var ung och när jag var barn. Så jag måste ju ha med lite grann ifrån Levi Petrus. Jag hoppas att det går bra. Han har skrivit en bok som heter Under den högstes beskärm. Och då skriver han några rader så här. I förberedelserna för konungens ankomst må vi se till att Jesus får gå sin raka kungsväg genom våra liv. Det finns hos oss mycket som kan tvinga Gud att ta omvägar därför att vi inte ställer oss till hans förfogande. Min vän, stäng inte Herren ute. Nödga honom inte att ta omvägarna förbi ditt liv. Öppna på vid gavel. Det ropade David ut och det skulle jag vilja ropa ut här idag också. Öppna så att kungen får komma in. Sen ska jag också ta med att han är världens ljus. Vem är han? Han är världens ljus. I Jesaja 9:2 läser vi att det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över det som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och du och jag, vi får genom vår trasiga spegel fånga ljuset så att det reflekterar och lyser upp mörka platser. Där du och jag är. Jesus han kallar sig själv för världens ljus. Och han kommer för att uppfylla vår önskan om en helhet och ett sammanhang. Ljuset ställs ofta mitt emot mörkret. Närhet emot utanförskap. Värme mot kyla. Jag hoppas ändå att jag ska få känna mig lite hemma här Per. Ja, jag gör det redan lite. Ja, ditt och mitt hopp det lever när vi tänder de här små lågorna. Jesus han sa så här, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I Johannes 8. Jag hittade också en dikt som någon som heter Sonja Jansson har skrivit. Tänk så ödsligt och kallt. Det kan bli överallt, där små solstrålar inte får lysa. Man blir sittande still, liksom stelnar man till för varandra och huttrande frysa. Men så kommer en dag helt unik i sitt slag, som från, med ett ljus som från hjärtat är tänt. som ger värme och frid till en kallsinnad tid och nytt hopp till en värld i advent. Det stora ljuset, Jesus Kristus, han vill även tända dig och mig. Han vill lysa genom oss. Han vill låta den här hoppets stråle få lysa genom dig och mig. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa så sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Så läser vi i Matteus 5. En hoppets stråle går igenom världen. När jag plockade fram mina ljusstakar, det skedde nog i förra veckan någon gång, och så tänkte jag, nu ska jag kolla över dem. Jag hade i alla fall köpt några lampor, och det har ni kanske också varit med om under den här tiden. Att, aha, där behövdes det bytas. Den fungerade inte. Och en ljusstake som jag har, det var väldigt små ljus på dem. Och det hade jag inga extra sådana. Men då lyser alla utom det översta. Det fick jag inte att låta det lysa. Och då blev det som att det talade till mig också. Att vi kanske också har slocknat. Vi kanske inte lyser. Eller också är det en sån där liten låga. I Jesaja 42 så finns det några underbara ord. Där det bland annat står så här. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Den tynande lågan släcker han inte. Kanske tycker du att det är, ja, att det är en sån där liten låga. Det är inte hopplöst. Det är inte kört. Och det är på grund av Jesus Kristus. Denna hoppets stråle som går igenom världen och vill lysa upp både ditt och mitt liv. Vi har ett framtidshopp. Och det är helt knutet till personen Jesus Kristus. Guds son, människosonen. Och det här hoppet, det är aldrig egocentriskt och bara vänder sig liksom inåt oss själva. Utan både i sin grund och i sitt mål så har det Kristus som centrum. Vi sätter vårt hopp till Jesus Kristus. Gör du det? Får den här hoppets stråle komma in i ditt liv? Eller håller ljuset på att slockna? Och du vill kanske önska, ja, jag skulle önska att den här lågan var lite starkare. Eller kanske bli tänd på nytt. I fredagens dagen så hade Torsten Åhman skrivit om dagens text. Och han hade bland annat skrivit så här. Om att Jesus kom med glädjebud till de fattiga. Befrielse ur fångenskap. En ny syn på livet. Frihet från olika typer av förtryck. Ett nådens år. Och det syftar på då alla slavar frigavs och alla skulder efterskänktes. Det pekar fram mot en förvandlad värld, skrev han. Och så vill jag avsluta med att läsa ifrån Matteus 12. Och där citeras det också ifrån Jesaja 42 som jag läste förut. Matteus 12. Det står om Guds utvalde tjänare. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Hans namn ska ge folken hopp. Låt det här hoppet också få stråla in i ditt liv. Amen. Herre, tack för att du är här. Tack för att du kom hit till jorden och tack för att vi får bli påminda om att du valde att komma hit till oss, att bli människa. Tack för också för löftena om att du ska komma tillbaka. Och Herre, vi önskar verkligen att våra lågor ska vara brinnande. Tack för att du idag kan tända någon, och du släcker ingen tynande låga, utan du vill blåsa liv i lågorna, Herre. Hjälp oss att vara öppna för din ande och kunna föra ut de här hoppets stråle till de som vi träffar under vardagen. De som vi träffar hemma. Hjälp oss du, Jesus Kristus. Amen.